Okej. Är det en konflikt mellan vetenskap och Gud? Nej. Är det en konflikt mellan vetenskap och tro? Nej. Och nu kommer den tredje. Är det en konflikt mellan vetenskap och kristendom? Och då ska vi titta lite på vetenskapens historia här, som är väldigt intressant. Hur ser vetenskapens historia ut? Ja, det är så att det finns ju vetenskapliga insikter i äldre kinesisk och indisk och egyptisk och babylonisk kultur. Därför att alla människor, oavsett kultur, är ju skapade till Guds avbild och har ett förnuft och har kunnat förstå vissa saker. Men det finns inget systematiskt vetenskapligt arbete. Det som vi skulle kalla vetenskapligt arbete förrän i det kristna Europa. Och här är något väldigt intressant. Den moderna naturvetenskapen som växer fram från 1400-talet och framåt och som har sina rötter tillbaka i medeltiden växer fram bland kristna som tror på Gud, som tror på Bibeln och som motiverar hela sitt vetenskapliga arbete utifrån Guds tron. Så Copernicus och Galileo, Newton och Kepler och Boyd och många fler var kristna. Trodde på Gud och sa, det är för att vi tror att detta är en skapelse som vi vill förstå den skapelsen. Man motiverade sitt forskningsarbete med Gud. Vilka startade universiteten i Europa? Alltså de tidiga universiteten, de har sina rötter i klostren som ju byggde upp bibliotek och blev studiecentra. Och så startade man det vi kallar universitet i Bologna, i Paris och Oxford. Alla startades av kristna. Det är ingen konflikt mellan kristendom och vetenskap. Det är vi, så att säga, som har startat universiteten. Det var vår tro som gav impulser till det vetenskapliga arbetet. För någon månad sedan så kom listan, det görs en sån lista. Vilka är världens mest framstående universitet? Det finns en 100-lista. Och det är väldigt viktigt för ett universitet om man kommer på 100-listan av de mest prestigefyllda universiteten. Första platsen var som vanligt hölls av Oxford University. Världens mest prestigefyllda universitet. Här ser ni deras motto, deras vapensköld. Och då kan ni se att det står någonting på latin där inne. Ja, nu kan jag inte latin och det kan kanske de flesta av er inte heller. Men det står så här. Dominus illuminatio mea. Herren är mitt ljus. Psalm 27. Det är mottot. Därför att det startades av kristna som sa Herren, alltså Israels Gud, han som uppenbarat sig i Jesus Kristus, är mitt ljus. Och nu vill vi förstå den värld han har skapat. Här har ni ett klockrent, liksom, kopplingen här mellan kristen tro och vetenskap. Och det är inte unikt för Oxford, det är ju så här det ser ut historiskt. Det är fortfarande så, om du planterar en kyrka så följer det sedan en skola. Med missionens värld så följer alltid utbildning, eller hur? Som en del av att man förkunnar evangeliet så hjälper man människor att läsa. För man vill förstås att människor ska läsa Guds ord, men också för att människor ska förstå Guds värld. Och så startar utbildning. Så missionen har alltid varit med och höjt kunskap och utbildning. Nummer två på listan av världens mest prestigefyllda universitet var Harvard. Det här är deras vapensköld. I mitten där står det Veritas. Och det kanske man vet vad det betyder, även om man inte kan latin. Det betyder sanning. Veritas. Men det här är inte den ursprungliga vapenskölden. De har ändrat sitt motto. Så här ser den ursprungliga skölden ut. Sen står fortfarande Veritas där inne i mitten. Men sen står det några saker runt omkring. Där står så här. Veritas Christo et Ecclesia. Det betyder sanning för Kristus och kyrkan. Alltså universiteten har sina rötter i kristen tro. Det är därför det är helt tokigt att man säger att det skulle finnas en konflikt mellan vetenskap och kristendom. Vad var det som gjorde att det var i det kristna västerlandet som vetenskapen växte fram. Och det har med den bibliska världsbilden att göra. Det finns bibliska perspektiv bakom den moderna vetenskapen. Nämligen så här. Det var här i västerlandet som man tänkte, vi finns här för att lägga jorden under oss. Det är ju så Bibeln börjar. Gud säger, var fruktsamma och föröka er. Lägg jorden under er. Härska över den, råd över den. Om man ska lägga jorden under sig så måste man ju förstå hur världen ser ut. Annars kan man inte fullfölja Guds bud. Du kan inte råda över världen om du inte först förstår hur världen fungerar. Så de kristna insåg ju det är ju en kallelse att begripa sig på Guds skapelse. Att börja tänka Guds tankar efter honom. Det är ett uttryck som de tidiga vetenskapsmännen använde. Det vi gör i vårt forskningsarbete det är att vi tänker Guds tankar efter honom. För de tänker så här, den här världen har inte alltid funnits. Det som alltid har funnits är Gud. Han bestämde sig för att skapa, då tänkte han ju ut. Det är det här jag ska skapa, det är så här världen ska vara. Så fanns världen i Guds tanke. Och sen förverkligade Gud den världen. Nu är det vår uppgift att ta reda på vad var det som fanns i Guds tanke. Vi ska tänka hans tankar efter honom. Och det gör vi genom att gå ut och börja undersöka den här världen. Hur fungerar den? Man läste ju i Bibeln att Gud är ordningens Gud. Gud är inte kaos. Gud är inte godtycklig, han är ordningens Gud. Vi kan förvänta oss att det finns ordningar i hans skapelse. Man blev inte förvånad när man kunde formulera naturlagar. Därför att Guds skapelse återspeglar någonting av Gud. Så därför finns det ordning och reda. Och man kan förstå principer för hur skapelsen fungerar. Gud är den enda guden. Det är inte så att det finns en havets gud, en vindens gud, en solens gud, en månens gud, en växtlighetens gud, en sexualitetens gud. Det finns bara en gud. Han har skapat allting. Därför hänger hela skapelsen samman, hänger hela tillvaron samman. Om du har många olika gudar som styr över varsitt område, det skapar inte en mentalitet att du kan förstå hela tillvaron. För det är bara kaos. Det är olika gudar bakom alla olika fenomen. Och de kan ju göra på olika sätt. Israels gud, han är den enda guden. Därför är det enhetlighet över hela världen. Skapelsen fungerar på ett visst sätt. Här är en viktig punkt. Man insåg att Gud har valt att skapa detta universum. Men han kunde ju skapa ett annat. Gud är fri att skapa precis vilket universum han vill. Han kan skapa ett sånt eller ett sånt eller ett sånt universum. Vi kan ju inte sitta vid ett skrivbord och försöka räkna ut vilket universum Gud skapade. Vi måste ut och undersöka. Om man studerar de gamla grekerna så är det mycket fokuserat på matematik. Och försöka räkna ut de perfekta formerna, de perfekta idéerna. Men kristna tänkte inte så att det finns bara ett perfekt sätt Gud kan göra en skapelse på. Han är fri att göra precis vad han vill. Vi måste bli empiriska för att ta reda på vilken värld skapade Gud faktiskt. Så man började med observation. Universum är enligt kristen teologi skapat ad extra, det betyder utanför Gud. Om man jämför med indiska religioner, de säger så här, Gud och skapelsen är samma sak, det smälter samman, man är panteister. Gud och världen är ett och detsamma. Då ska du inte göra experiment på världen, då ska du inte utforska världen, du ska tillbe världen. Du ska tillbe skapelsen, inte förstå den, inte experimentera med den. En sån mentalitet ger aldrig någon vetenskap. Du faller ner och tillber naturen för naturen är Gud. Men kristna visste ju, naturen är inte Gud. Vi ska tillbe den enda guden och sen ska vi råda över naturen. Och det är inte farligt att göra experiment. I många afrikanska religioner är det så att man är animister. Det betyder att man tror att det finns andar i skapelsen. Det bor andar i jorden, andar i buskarna, andar i stenen. Och därför är man rädd för naturen. Så missionärer kan berätta om folkgrupper som till exempel säger, Man får lov att plöja jorden, men bara med en träplog, inte med en metallplog. För då slår andarna tillbaka. De tål inte metall i jorden. Då har du ju en religiös föreställning. Det bor andar i jorden. De tål inte metall. Alltså plöjer man bara med en träplog. Och sen får man mycket sämre skördar. Ens jordbruk blir mycket sämre. Okay, man blir rädd för naturen. Man hålls tillbaka i hur man utvecklar naturens resurser. Men kristna tänkte, Gud har gett oss den här skapelsen. Han sa till människorna i trädgården, bruka den. Bruka och bevara. Ni ska inte förstöra den. Bruka och bevara den. Han sa i kapitel 1, lägg den under er. Råd över den. Härska över djuren och allt som är här. Det är ert. Så det var såna här perspektiv som så att säga, släppte loss, befriade människan att börja med det vi kallar verkligt vetenskapligt arbete. Och det har bara hänt i det kristna Europa. Idag är vetenskapshistoriker ganska överens om att vetenskapen har kristna rötter. En sociolog som heter Rodney Stark har listat de 52 mest framstående vetenskapsmännen under den väldigt dynamiska period som man kallar den vetenskapliga revolutionen på 1500- och 1600-talet. Och då visade det sig så här att 60% var vad vi skulle kalla personligt kristna, uppvisar en innerlig, överlåten personlig tro, kristen tro. 35% var mer konventionellt kristna, kanske mer nominella kristna eller kulturkristna eller mer allmänt följde med den kristna kulturen. 3,8% var icke-kristna. Vi går inte att säga att vetenskapen står i konflikt med kristendomen, eller hur? Den vetenskapliga revolutionen skedde bland de kristna. Jag brukar sällan citera Adolf Hitler, men jag ska göra det. Det finns ett intressant citat i Mein Kampf. Där Hitler konstaterar en sann sak, men drar en fullständigt horribel slutsats. Han konstaterar att det är något speciellt med västerlandet. Att det är bara i västerlandet som vetenskapen och tekniken har vuxit fram. Och det är så att säga ett objektivt faktum, så är det. Det finns ett antal unika drag i västerlandet. Och sen är frågan hur man ska förklara det. Så här skriver Hitler. Allt vi nu beundrar här på jorden, vetenskap och konst, uppfinningar och tekniska underverk. Och så kommer hans förklaring. Har skapats av några få folk och ursprungligen av kanske en enda ras. Av den beror också hela vår kulturs bestånd. Så då blir hans förklaring, blir ju en fruktansvärd förklaring, alltså hans rasistiska förklaring, att det beror på att det har varit en bättre ras i Europa. Det är därför det här har växt fram. Det där är ju helt fel. Det beror inte på att det har varit en bättre ras. Vi människor är samma oavsett vår genetik och vår hudfärg. Utan det som har orsakat vetenskapens och teknikens framväxt här i Europa, det är inte rasen på de människor som har bott här, utan det är idéerna. Vad man har tänkt, det är den kristna tron. Det är det som är förklaringen. Och eftersom jag nu har citerat ett förfärligt citat av Adolf Hitler. Kristen tro är också precis motsatsen till all form av rasism. Vi har ju det starkaste argumentet mot all rasism. Av en enda människa har Gud skapat alla folk och stammar, Apostlagärningarna 17. Alla människor går tillbaka till Guds skapelse av människan som sin avbild. Därför är alla som tillhör släktet Homo sapiens är Guds avbilder och har därför ett okränkbart värde. Det finns ingen livsåskådning som har så starkt motstånd mot rasism som den kristna tron. Vi är en mänsklighet, skapad av Gud, älskad av Gud. Alla är kallade tillbaka till skaparen genom Jesus Kristus. Och i Kristus så finns det inte jude och grek. Finns det inte olika människosorter. Utan vi är alla ett i Kristus. Och vi är ett i skapelsen. Och vi är ett i frälsningen. Så kristna ska stå i första ledet mot all form av rasism. Men däremot så ska man ge Adolf Hitler rätt i hans iakttagelse. Det är något speciellt med västerlandet. Hur kommer det sig att teknik och vetenskap växte fram just här? Har ingenting med ras att göra. Har enbart med idéerna att evangeliet hade förkunnats här. Och genom evangeliet hade människor fått kontakt med hela den bibliska världsbilden. Och det frigjorde människor att börja tänka om skapelsen på ett helt nytt sätt. Och så rullade vetenskapen igång. Så startade man universiteten. Så började man förstå mer och mer av den världen som Gud har skapat. Och idag njuter människor över hela världen förstås av de här tekniska landvinningarna. Bort med Adolf Hitler. Så, det råder ingen konflikt mellan vetenskap och Gud, vetenskap och tro eller vetenskap och kristendom. Varför uppstår det då ändå ofta en diskussion om förhållandet mellan vetenskap och Gud? Det har till väldigt hög grad med att göra, det har med att göra hur man ser på vad en förklaring är. Att man är förvirrad i sitt tänkande kring förklaring. Vad är en förklaring och vad är det som förklaras? Här är en bild på en motor, en förbränningsmotor. Och jag har det här exemplet från John Lennox som jag hänvisade till tidigare. Så här har vi en förbränningsmotor, en bilmotor. Och de flesta av oss har åkt en bil och vi gläder oss åt att en bil kan föra oss framåt. Ganska få av oss skulle kunna förklara den fulla liksom, funktionen. Vad är det som gör att bilen drivs framåt av motorn? Men om vi får hit en civilingenjör så kan en civilingenjör förklara allting i den här motorn. Man kan få hela funktionen förklarad ner till minsta detalj. Okej, när civilingenjören är färdig och har förklarat varje detalj i förbränningsmotorn, kan man då dra slutsatsen? Aha, nu förstår vi att den här motorn har ingen konstruktör. Nej, det kan man ju inte göra. Vi har ju fått förklarat en funktion, hur den här motorn fungerar. Sen återstår ju frågan, är det någon som har konstruerat den? Och när det gäller en motor så är det helt klart, ja, det är klart att det finns en konstruktör. Så genom att förklara varenda detalj i själva motorn har jag inte svarat på frågan, finns det en konstruktör? Det är ju en annan fråga. Hur fungerar motorn? Är en fråga. Finns det en konstruktör eller vem har konstruerat den? Är en annan fråga. Och ni förstår ju hur man kan föra över det här till naturvetenskap. Om vi förstår hur naturen fungerar, det är som att förstå hur en motor fungerar. Och vi förstår inte allt i naturen, men efterhand har vi förstått väldigt, väldigt, väldigt mycket av naturens funktion. Hur fungerar materia och energi? Hur fungerar det biologiska livet? Hur fungerar cellen? Men då är det en massa människor som drar slutsatsen. Därmed behöver vi ingen skapare. Ja, men det hänger ju inte ihop. Bara för att vi har förstått hur naturen fungerar har vi ju inte besvarat frågan, finns Gud? Vi har bara besvarat frågan, hur fungerar naturen? Sen återstår ju frågan, varför finns naturen? Finns det en designer? Är det någon som har tänkt ut naturen och gjort den och orsakat den? Eller har den blivit till av sig själv? Det där är ju helt andra frågor. Genom att du förstår allt kring hur en T-Ford fungerar har du ju inte bevisat att Henry Ford aldrig existerade. Genom att förklara allt med en T-Ford så har du ju inte bevisat att Henry Ford aldrig existerade. Det är John Lennox exempel. Så här säger Ludwig Wittgenstein, världsberömd filosof, mycket djupsinnig person. The great delusion of modernity is that the laws of nature explain the universe for us. The laws of nature describe the universe, they describe the regularities, but they explain nothing. Den stora förvirringen i den moderna tiden är att man tror att naturens lagar förklarar universum för oss. Men naturlagarna beskriver universum. De beskriver det regelbundna. De förklarar ingenting. Så vi har ju förstått lagbundenheten i universum. Och det är en beskrivning av hur universum fungerar. Men naturlagarna förklarar inte varför de finns. Eller hur? Naturlagarna förklarar inte varför ordningen finns. De bara beskriver ordningen. Och vi som kristna säger att det finns en förklaring till varför tillvaron är regelbunden. Nämligen att det finns en Gud, en skapare. För att ta ett annat exempel. Det finns olika nivåer av förklaring. Här ser ni en tekittel. Om man ser att det ångar ur pipen så vattnet kokar. Varför kokar detta vatten? En förklaring är ju så här att det finns en värmekälla under kitteln och värmekällan påverkar molekylerna i vattnet, och om kitteln står där tillräckligt länge så kommer vattnet att börja koka. Okej, då har ni en förklaring. Den är helt sann. Och man kan göra den mer detaljerad än jag gjorde, men en alldeles sann förklaring om varför kokar vattnet. Men sen kan man ju ge en annan förklaring. Varför kokar vattnet? Därför att jag vill ha te. Ja, det är också sant. Det är ju en personlig förklaring. Alltså att det finns en agent. Alltså någon som har valt att göra någonting. Nämligen att fylla den här kitteln med vatten. Att sätta på elden. Att sätta kitteln på elden. Därför att den personen vill ha te. De två förklaringarna utesluter ju inte varandra. Utan de passar jättebra ihop. Och om du tar dem båda två så får du en bättre förståelse av vad det är som egentligen sker. En massa människor i vår kultur har fått för sig genom att vi kan förklara varför vattnet kokar i termer av där det är värme som påverkar vattenmolekylerna. Så tänker man, därför finns inte den andra förklaringen. Därför behövs inte den förklaringen. Men det är ju alldeles ologiskt. Den förklaringen att jag vill ha te är fortfarande en relevant förklaring. Det här visste man redan under medeltiden, så Thomas av Aquino, den världsberömde teologen, han säger att vi måste skilja mellan primära och sekundära orsaker. Det vetenskapen undersöker, det är de sekundära orsakerna, till exempel hur värme påverkar vattenmolekyler. Den primära, alltså den yttersta orsaken, är att jag fanns i rummet och ville ha te. Naturvetenskapen sysslar med de sekundära orsakerna, hur fungerar naturen. Och teologin uttalar sig om de primära, de yttersta orsakerna. Varför finns denna värld av regelbundenhet och av naturlagar? Jo, därför att det finns en Gud som har skapat den. Att man ger en förklaring på den sekundära nivån utesluter inte att det finns en förklaring på den primära nivån. Så man kan skilja på en vetenskaplig förklaring som rör den sekundära nivån och en personlig förklaring som rör den primära nivån, att det finns en intelligens ytterst i universum, en personlig Gud som har agerat. Jag avslutar med att säga det här, och sen kan ni få komma med frågor och invändningar och synpunkter. Det principiella hur vi ska tänka kring vetenskap och kristen tro menar jag är så här. Att vi är övertygade om att det ytterst sett finns en harmoni mellan skapelsen, som är Guds allmänna uppenbarelse, och skriften, som är Guds särskilda uppenbarelse. Eftersom båda kommer från Gud, skapelsen och skriften kommer båda från Gud, så kan de förstås inte motsäga varandra. Därför att Gud är sannfärdig, Gud är konsekvent. Gud vet vad han gör. Han skapar först en värld och sen talar han in i den världen. Och de två passar väl samman, skapelsen och skriften. Så vår hela inställning är, det finns ytterst sett en harmoni. Men vi är också medvetna om att ibland uppstår det situationer av friktion. Att vi inte riktigt ser hur detta går ihop. Nämligen att vetenskapsmän och vetenskapskvinnor säger någonting visst. De gör en mänsklig tolkning av skapelsen. Och där måste man ju alltid vara beredd på att säga kanske vetenskapen har tolkat skapelsen fel. Och det har den gjort många gånger. Vetenskapen ändrar sig ju, korrigerar sig, lägger fram nya teorier. Så vetenskapen är ju inte ofelbar. Det är ju alltid en mänsklig tolkning av skapelsen. Och när det ser ut att vara friktion så kan ju en förklaring vara att vetenskapen har tolkat skapelsen fel. Teologi, det är ju den mänskliga tolkningen av skriften. Det är ju när vi läser skriften och försöker förstå den och foga samman dess olika bitar till en teologisk helhetsförståelse. Vår teologi är alltid en mänsklig tolkning av skriften. Och det är uppenbart att kristna genom historien i många tillfällen har tolkat Bibeln fel. Och om vi är lite ödmjuka så kanske vi som sitter här inne ska erkänna att det där gäller nog också oss, att vi någon gång har läst något bibelställe och inte riktigt förstått det rätt, eller hur? Så där måste man ju ha en ödmjukhet. Har jag läst Bibeln på rätt sätt? Kanske ligger problemet här i att jag har tolkat skriften på ett felaktigt sätt. Och ibland kanske friktionen beror på att det är fel på båda håll. Vetenskapen har misstolkat delar av skapelsen. Vi kristna har misstolkat delar av skriften. Och då måste ju man från båda sidor vara ödmjuk och gå tillbaka till sitt studieobjekt och undersöka, liksom, har jag verkligen fått grepp om detta? Kanske jag har missat någonting här. Så det skulle vara den grundläggande attityden som den kristne har till de här frågorna. Att ytterst sett så råder det harmoni. Och vi är helt övertygade om att när alla fakta är på plats så kommer skapelsen och skriften, då kommer vi se att de harmonierar väldigt väl. Men längs vägen så får vi förstås erkänna att det kan uppstå punkter av friktion. Och då behöver man en viss ödmjukhet. Man behöver ett visst tålamod och inte vara för snabb. Man behöver ibland invänta, så att säga, och leva med att vi vet inte riktigt hur vi ska få ihop det där. Förvänta och se. Tills vetenskapen kanske vet mer, eller till vi blir lite klarare över hur ska vi egentligen förstå Guds ord här. Nu ska vi se, nu blev jag förvirrad, när slutar vi här halv? Just det. Ja, men det är bra, för då har vi nästan en kvart för frågor och synpunkter, kommentarer. Mm. Tänker du att naturen också är fallen, eller tänker du på att vetenskapsmannen som tittar på naturen är fallen? Förlåt?
Att naturen också är fallen.
Ja, just det, att naturen också är fallen. Ja, det ingår ju i den kristna förståelsen av verkligheten, att den är skapad av Gud och ursprungligen var allting på rätt plats, så att säga, och sen har någonting hänt. Ja, det kan man fortfarande säga, därför att Paulus säger så i Romarbrevet kapitel 1. Om du slår upp Romarbrevet kapitel 1 och från vers 19-20. så talar Paulus om hednavärlden som han har runt omkring sig. Och så säger det man kan veta, Romarbrevet 1, vers 19. Det man kan veta om Gud kan det, alltså hedningarna, själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedans världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Så Paulus verkar ju säga att det finns en uppenbarelse från Gud i själva skapelsen också. Också efter fallet så kan man se att detta är en skapelse som kommer från en personlig Gud, ifrån en intelligens. Och vi har anledning att säga, vi är inte det yttersta i världen. Det finns en skapare, det är honom vi ska tillbe. Vi ska inte tillbe något skapat. Fast här blandar du samman två olika perspektiv. Alltså, Gud kan inte ljuga och profeter och apostlar som har talat hans ord har inte talat utifrån sin egen tolkning, utan de har ju fått ett ord ifrån Gud som de har förmedlat och de var inspirerade av Gud. Men när jag läser det så har jag ju inget löfte från Gud att han varje gång leder mig till en ofelbar tolkning, utan jag måste ju vara öppen för att jag måste försöka förstå det här ordet, och det är möjligt att missförstå det.
Jag tänker på loven och profeter. De är inte skrivet med människors vilja. De är direkt.
Ja.
Eftersom helgen män talar.
Ja, visst.
Och därför så är både småte och tolka skriften på konkret, icke figurativt.
Nej, fast det följer jag inte. Det är massor i skriften som är symboliskt och poetiskt och... Och så. Nej, där har du helt fel faktiskt. Om du läser hebreiska texter så är de ju, de använder ett bildspråk som är totalt överdrivet. Alltså det är ju vi som är otroligt försiktiga i de nordiska kulturerna. Vi använder ju språket så stillsamt och försiktigt och grått. Jämfört med vad man gör i antiken. Om du läser de poetiska texterna i Gamla testamentet. Man tänjer ju språket till det yttersta.
Konkreta ting som står i skapelsesberättelsen och loven och
Ja, just det. Nu förutsätter du ju vad du ska bevisa. Alltså, då måste man ju titta på vad är första Mosebok för slags text. Men jag tror att vi kommer kanske inte mycket längre i det här. Jag står fast vid att varje text måste tolkas. Och finns ingen väg undan det.
Jag vill bara säga att vi vill säga att Gud är samma en där man.
Amen. Ja, det läser fortfarande inte tolkningsfrågan. Så att säga. Yes? Just det. Andra Petrusbrevet 3, när den talar om bespottare, säger man på svenska, spottare, så är det ju inte att de hånar floden, utan det de bespottar är tanken att Jesus ska komma tillbaka. Det är det som man bespottar och säger, nej men det har gått så lång tid. Han har inte kommit, och vi kan dra slutsatsen, han kommer inte att komma. Så det är Jesu återkomst man hånar. Det är faktiskt inte frågan om floden. Däremot så tar Petrus floden som ett exempel. Och hans argument där är att vi människor låter oss luras av att tillvaron ser helt regelbunden och fast ut. Den ena dagen är den andra lek. I Noas dagar tänkte man sig inte att plötsligt skulle kunna komma en katastrof som förändrar allting. Men det var det som hände. Så Petrus argument här är, vi kan inte ta detta faktum att för det mesta så är tillvaron stabil och dag följer på dag och de ser likadana ut. Därför att vi har ett historiskt exempel på att plötsligt förändrades allting, nämligen floden. Och om det har hänt en gång tidigare så måste vi vara öppna för att det kan hända en gång till, nämligen när Jesus kommer tillbaka. Att det kommer en dag som inte kommer vara som andra dagar. Utan en dag då Jesus träder tillbaka in i historien. Man kan inte, tycker jag, använda andra Petrusbrevet speciellt mycket i diskussionen om floden var en global flod eller en lokal flod. Det måste man i huvudsak försöka avgöra utifrån första Mosebok kapitel 6-9. Och då behöver man ju läsa den texten ordentligt. Fundera kring vad är meningen där. Man ska notera att de flesta bibelöversättningar skriver ju jorden. Att vattnet steg över jorden, vattnet svämmade över jorden. På hebreiska så står där ärets som betyder marken eller landet. Och som vanligt, eller på många ställen, bara betyder en avgränsad yta. Så man kan lika bra säga översätta att landet översvämmades. Och i så fall skulle det syfta på ett mer lokalt område. Det kan ju fortfarande vara så att alla människor som då levde gick under därför att mänskligheten var inte utspridd. Mänskligheten sprids ju enligt första Mosebok ut först efter floden. Så det är som jag ser det en öppen fråga om floden var lokal eller global. Och jag tror det är olyckligt att göra det till någon sorts dogmatisk lärofråga. Ja, just det. Och det är frågan vad det syftar det på, att då gick hela jordklotet under, så att säga. Och det igen behöver man gå tillbaka till första Mosebok kapitel 6-9 för att se vad är det som är fokus där. Och då ska man väl notera att Latinamerika och Australien eller Norden är inte precis fokus i första Mosebok kapitel 6-9. Det är hela perspektivet är väldigt lokalt till Mesopotamien och de människor som bor på ett visst begränsat område. Så det är klart att det väcker vissa frågor. Gud tar i, så att säga, om det bor människor på en liten begränsad yta i Mesopotamien. Att han låter hela jordklotet svämma över. Det kan han ju göra om man vill. Men man kan säga att det är en straffdom där Gud verkligen tar i, kan man säga. Jag tror att det är väldigt väsentligt att vi diskuterar sådana här frågor med en viss ödmjukhet. Jag ska släppa, du kan ta ner handen, jag ska släppa in det strax. Jag ska bara säga en sak som jag tror är viktig här. Det går att lära sig någonting av historien. Copernicus la fram en teori om att det är inte jorden som är i centrum, utan det är solen som är i centrum i vårt planetsystem, och jorden är en av planeterna runt solen. Han la fram det som en teori. Det orsakade inte speciellt mycket problem, för han sa att det var en teori. Så kyrkan accepterade det. Sen kom Galileo och han kunde delvis bevisa att Copernicus hade rätt. Han hade konstruerat ett teleskop, han kunde se mer och han kunde belägga delar av Copernicus teori. Så han sa, I mean, det är så här att solen är i centrum och vi snurrar runt solen. Det delade dels vetenskapsvärlden, så det fanns vetenskapsmän på båda sidor i diskussionen. Det delade de kristna, Galileo var kristen, men sen var det andra då som sa emot honom. Så på ett sätt så är det här inte en diskussion mellan vetenskap och kristen tro, för man var kristna på båda sidor och det fanns vetenskapsmän på båda sidor. Nej, men det vi ska lära oss av det här är att efter ett tag i den diskussionen så gick kyrkan formellt in och sa, det är en kristen lära att jorden står still, att jorden är i centrum och solen snurrar runt jorden. Big mistake. Vad borde man ha gjort? Man borde ha väntat. Man borde ha lagt sig lågt. Man borde liksom lite ödmjuk och säga, låt oss vänta och se. Det är ju på något vis sätt. Och en dag kanske vi vet. Kristendomen har ju haft detta emot sig i 400 år. Att kyrkan gick in och slog fast jorden är i centrum. Och så var det fel. Och så fick man ändra sig. Om man gjorde bort sig genom att vara för dogmatisk i en fråga som egentligen inte är speciellt viktig, eller hur? Och där man hade misstolkat Bibeln. Och låt mig slänga in det när vi diskuterar floden eller diskuterar evolutionen. Låt oss inte göra om misstaget från diskussionen med Galileo så att det blir 400 år till där man kan liksom vända kristnas oförstånd mot evangeliet. För det är det man måste säga att det var. De ville ju väl, ville hålla fast vid Guds ord, trodde de. Och så förstörde man i verkligheten för evangeliet. Så notera att apostlarna aldrig förkunnar sådana här saker när de ska presentera evangeliet. Det är ju andra saker vi ska ha fokus på, där vi ska vara dogmatiska. Sådana här frågor, finns det en fördel att diskutera lite generöst, acceptera att kristna kan komma till olika slutsatser.